I anledning af Jens Andersens nyligt udsendte biografi om Astrid Lindgren, bringer vi en udsendelse om Pippi Langstrømpes tegner Ingrid Vang Nyman. Der er ikke gjort meget ud af at omtale denne betydningsfulde, men temmelig oversete tegner i Jens Andersens bog. Derfor genudsender vi nu udsendelsen produceret til Radio Norden for nogle år siden. Medvirkende er Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum og Lena Tørnqvist, bibliotekar og i mange år ansvarlig for Astrid Lindgrens arkiv på Det Kongelige Bibliotek i Stockholm. Her i Radio Norden har vi jo beskæftiget os en del med nordiske børnebogsforfattere. H.C. Andersen og hans hus i Odense, Gunilla Bergstrøm, der tegner og fortæller om Alfons Åberg, Torbjørn Ehner med for eksempel Kardemommeby, der også findes som forlystelsessted ved Kristiansand syd for Oslo. Vi har været i Mumidalen ved Åbo i Finland, hvor Tove Janssons mumitrolle huserer, og i Vimmerby i Småland, hvor Astrid Lindgrens udødelige figurer og områder er bygget op i en meget spændende forlystelsespark. Og Gunilla Bergstrøm, Torbjørn Ehner og Tove Jansson er både forfattere og tegnere. Men Astrid Lindgren har haft en tegner og illustrator til sine historier, først og fremmest Pippi Langstrømpe og børnene i Bullerby. Og den tegner er Ingrid Vang Nyman, som faktisk er forbløffende ukendt. Hun er dansk, fra Vejen, en by i Jylland, men hun boede i Stockholm i nogle år, i 40-tallet, og fik jobbet med at tegne den lige så ukendte forfatter Astrid Lindgrens bog om Pippi Langstrømpe. Og hun har i den grad været med til at gøre Astrid Lindgren berømt. Ingrid Vang Nyman døde allerede i 1959, og der gik 40 år før den første deciderede udstilling med hendes tegninger kom op at stå. Og det var i hendes fødeby Vejen på Vejen Kunstmuseum i år 2000. Vi har fundet to mennesker, der ved virkelig meget om Ingrid Vang Nyman, og det er museumsleder for Vejen Kunstmuseum, Teresa Nielsen, og Lena Tørnqvist, bibliotekar og ansvarlig for Astrid Lindgrens arkiv på Det Kongelige Bibliotek i Stockholm i mange år. Dertil kurator for Ingrid Vang Nyman-udstillingen i Stockholm i 2003, og i januar 2012 åbner endnu en udstilling om Ingrid Vang Nyman, og det er på Milesgården, et lille kunstmuseum uden for Stockholm. Lena Tørnqvist har vi et telefoninterview med om Ingrid Vang Nymans svenske tid, men først er det Teresa Nielsen, der fortæller om hendes opvækst og ungdom i Danmark.
Det, der er sjovt for os, det er, at vi har altså en ung pige, der vokser op, født i 1916. Hun har to søskende, fødes henholdsvis 2 og 4 år efter hende. De tre piger vokser op med en far, der har forpagtet en gård, men altså dør af tuberkulose i 23, da hun er bare 7 år gammel. Og moren skal så finde vej, og der er hun i den uheldige, sære situation, at hun kommer af en meget velstillet familie, det gør hendes mand også, de faktisk fætter og kusine, til nogle af de vigtigste familier i Vejen. Og når jeg siger vigtige, så er det sådan mennesker, der virkelig har været gründere i ordets oprindelige forstand, og sådan virkelig tunge borgere med både store besiddelser, men også en enormt kraft i forhold til erhverv og udvikling. Vejen går fra at være en lille bitte plet i Jylland til at være en driftig stationsby med en industri, der vokser. Og der er blandt andet hendes bedstefar, Johannes Lauritsen, som skaber store firmaer som Alfa Margarine og Phoenix Tagpap og alt, hvad der ellers bliver til, og bliver headhunted til København for at være nationalbankdirektør. Så vi har sådan en familie, der vil noget, og hans ene søster er gift med ham, der starter Vejen Trælast, og man tænker, nej, men Trælast, det er jo sådan noget sted, man kører hen og henter byggematerialer. Det er altså et stort børsnoteret firma, der henter mængder af træ ude i den store verden. Altså hendes anden bedstefar havde været i Amerika og havde også set en fremtid i det her med den type ting. Så det er folk, der sætter stor industri i gang eller erhverv på forskellige vis. Og så er der dem til ligesom at bakke op om den her mor, der pludselig står alene med sine tre børn. Hun flytter fra Gram i Sønderjylland ned til Kollund og ender med at slå sig ned i Odense sammen med de her piger. Og på et tidspunkt gifter hun sig igen, men børnene turer jo også lidt rundt hos de her forskellige folk. Og det bliver for Ingrid Vang Nyman, en af dem, hendes onkel, en helt særlig oplevelse, fordi hendes faster er gift med Peter Frøken. Og det vil sige, sommerferierne og alle mulige tidspunkter kan hun komme på besøg på en høje ved Nakskov, som har været et paradis for børn. Her kommer man til den her mand i sin store sælskindspels og træben, som har været helt enestående. Og han har jo blandt andet også skrevet nogle artikler omkring de historier, der ligger i vejen, som han oplever som svigersøn til den her nationalbankdirektør. Der er en vidunderlig anekdote, som en gammel mand fortalte om kirken i vejen, så sagde han, ja, og så ved juletid, når alle familierne efterhånden kom ind, og kirken blev overfyldt, så kunne man pludselig høre en mand, der kom gående med et slæbende skridt og et dunk, og et slæbende skridt og et dunk. Og så behøvede man ikke kigge sig om, så vidste man, det var frøken, der kom for at sætte sig på Lauritsen-familiens bænk.
Og det var altså Ingrid Wagnemanns onkel.
Ja. Og der tænker jeg, at her begynder man at fornemme, at hun har altså både et liv, der er meget flyttet om. Hun bliver sikkert i høj grad restløs af det, men hun får også rigtig mange impulser, men hun får heller ikke nogen rigtig god skolegang. Egentlig har viser hun sig gennem sine tegninger været et meget talentfuldt menneske, der har haft evne for at både at fordybe sig og erhverve sig en indsigt, sådan, men intuitivt. Men hun får ikke sin skolegang. Og hun mangler et eller andet form for holdpunkt. Der er nogle vidunderlige historier, hvor hun som en anden Pippi Langstrømpe stikker af hjemmefra og søger til grænsen, fordi nu vil hun altså ombord på et skib og være skibsdreng. Hun er sådan meget tomboy. Hun er virkelig sådan en drengepige, der prøver alting af. Eller da hun sammen med spejderne i Odense skal lave en stor forestilling, og hun skal falde i vandet og blive reddet. Hvad gør hun? Jo, hun holder sig for næsen, dykker under og svømmer langt ned ad Odense Å, og de tror jo selvfølgelig, hun er druknet og død og borte, og så kommer hun jo bare og griner af dem. Altså hun har ligesom det her væsen, hvor hun oplever og skal prøve det hele af.
Hun er simpelthen en Pippi Langstrøm, det kan jeg forstå. Og hun så også sådan ud, ikke? Og var rødhåret og lang og ranglet.
Jamen hun er i høj grad, altså da hun har fået manuskriptet fra forlaget på den dengang ukendte Astrid Lindgrens nye bog, der bliver hun som også ret ubeskrevet illustrator sat sammen, og det hun læser må jo simpelthen være noget, hun fuldstændig forstår. Hun er vokset op som den her faderløse pige, og hun kender til det her at være vild og uregerlig, og kan måske netop med blandt andet onklen og de andre impulser identificere sig fuldstændig med det. Så den her rødhårede, frække, kække, livskraftige pige, det minder i høj grad om meget af det, hun selv kender.
Men nu siger du, hun fik ikke rigtig nogen skolegang, men da hun kom til København, så kom hun jo ind på Kunstakademiet.
Ja, det vil sige, det gjorde hun ikke umiddelbart. Hun kunne søge til København, og hun ville gerne noget med sine hænder. Hun er utrolig dygtig til at både at modellere, male og tegne. Det hele kan hun. Men hun søger ind på akademiet i 35, men bliver ikke optaget. Men får på en eller anden måde alligevel lov til at i de følgende år deltage i undervisningen. Det kan ikke verificeres i protokollen, hvordan, men hun har gået til undervisning, og hendes stefar opsøger dem for at høre, hvordan det nu går. Men hun er der ikke, fordi hun er ude. Hun sidder meget hellere på Nationalmuseet eller i et eller andet arkiv eller i zoologisk have og gør studier. Og så siger læreren sådan beroligende, det gør ikke noget, hun ikke er der. Altså, de kan jo sådan set ikke lære hende noget. Altså, hun er meget, meget dygtig. Og det sjove er jo også, at der ligger et helt værk ud over Pippi, som er hendes forsøg på, eller hendes resultaterne af et kunstnerisk virke.
Men du siger, hun kom ikke ind på Kunstakademiet, men hun var alligevel så dygtig, så de kunne ikke lære hende noget.
Jamen, hun kom ind på den måde, at hun gik til undervisning, men vi kan ikke finde en reel optagelse på nogen måde. Men det er jo nok, fordi hun har kendt nogle af dem, der gik på skolen, som har gået til forberedelseskurser sammen med, og sådan noget, så hun vel på en eller anden måde fået lov at gå med. Og vi har på museet i Vejen fast en udstilling i vores børnehjørne af den keramik, som hun har lavet, og det er ret sandsynligt, at hun har lavet den på den keramiske afdeling under Peder Hald på Kunstakademiet. Der er ikke rigtig andre forslag på, hvor de skulle være blevet til.
Men hun kommer altså til Stockholm med en svensk mand og sit lille barn. Og der i Stockholm, der får hun altså nogle illustrationsopgaver.
Ja, altså hun er det der menneske, der er meget nysgerrigt. Og de der opgaver, hun får, er jo i høj grad nogle bestilte opgaver hos forlagene. Men der er også nogle ting, som ser ud til, at hun har opdyrket dem lidt mere sådan på eget hold. Der er en bog, som kommer samme år, som Pippi Langstrøm i 1945, kommer Ivik, den forældreløse, som er skrevet af hendes kusine, Pippaluk Frøken. Og til den laver hun de mest fantastiske illustrationer. Og det er sådan en anden type ting, fordi der er hun inde som etnologisk studerende, hvad hun er enormt optaget af folklore og hvordan gør man andre steder. Og der studerer hun simpelthen omhyggeligt på Nationalmuseet, hvordan ser tingene ud. Og så tegner hun de her ting, så hun er jo altså ikke kun illustrator.
Nu ved vi jo, at hun havde et skrøbeligt sind, og hun endte med at begå selvmord.
Ja.
Men er det en del af hendes sind i det hele taget, eller har det noget med hendes opvækst at gøre? Og hendes ungdomsliv?
Ja, der er sikkert rigtig mange forklaringer. Det er svært at sige, men Lucia-dag, altså den 13. december 1959, besluttede hun, at det var for meget. Og jeg tror, der skal meget til for at tage den beslutning. Men hun kommer af en slægt, hvor man kan kigge tilbage på det her fantastiske blomstring, der sker under hendes bedstefar, nationalbankdirektøren der. Børnene, der kommer efterfølgende, er der mange mærkelige historier. Altså for eksempel Peter Frøkens vej ind i familien med Magdalene, som viser sig at være et meget skrøbeligt menneske. Og igen er der en historie om, hvor det er psyken, der ikke slår til. Og dem er der en lang række af. Men der er også andre, der forklarer med, at jamen, som barn i Odense, så falder hun af kælken, og hun får kraniebrud. Hvad har det betydet? Vi skal også forestille os, at hendes far dør af tuberkulose, da hun er 7 år gammel. Hun får også tuberkulose. Hun bliver som 7-årig sendt på sanatoriet med ran alene. Hvordan er det? Altså, hvad betyder de der ting, at man pludselig står både uden far, men faktisk også uden sin familie, et helt andet sted hen i verden? Hun har været udsat for nogle kan man sige, ret voldsomme ting. Hvis man så trækker alle de her forskellige spor sammen, så kan man sige, så er det sin sag. Og samtidig kan man så kigge ind i de her papirer, og hos familien der er der jo dukket mange spændende og sjove ting op. Men noget af det, der siger meget om hende, tænker jeg, det er for eksempel de breve, hun sendte hjem til familien. Der er et skønt fødselsdagshilsen, og det viser jo et andet menneskeligt overskud, og det er jo det svinger jo hele tiden, og så går det jo op og ned, men hun sender en fødselsdagshilsen til sønnen Pelle der. Han er ganske lille, og han bor hos sin moster, og så tegner hun, hvordan hun taler i telefonen for at ønske ham tillykke, og hun sidder oppe i Stockholm i den ene ende med telefonrøret oppe i lejligheden, meget omhyggelig, og hele huset tegnet op, så man kan se ledningen, der går ned langs med huset, under jorden, hele vejen ned ad den svenske bakke, til den når det lille vandløb i midten af tegningen, det er sådan skåret igennem, så ser man ledningen nedenunder, det der jo så er Øresund, og så kommer vi op på den anden side hen til huset, hvor Pelle så står i stuen på Rønnebæksholm og tager telefonen. Det er et ordløs fødselsdagshilsen, og på den ene side er det svenske, flag hejst, og på den anden side det danske flag. Eller når hun sender sin påskehilsen til hele familien, jamen så er det simpelthen en stor tegning, der er næsten smukkere end nogle af børnebogsillustrationerne. Der er alle de forskellige ældre og unge, der skal hen i kirke. Der er påskeæggene, hvor hver eneste æg har fået hovedet efter de forskellige i familien. Der er buketten med påskeliljen, der er høns og hare og påskelam. At det er jo sådan, simpelthen en del af hendes liv at skabe alt det der lystighed, som måske netop en modvægt til noget sort, der ligger derinde midt i og bliver for meget.
Det var Theresa Nielsen, museumsleder på Vejen Kunstmuseum, der fortalte om tegneren Ingrid Vang Nymand, der voksede op i Vejen, siden begyndte på Kunstakademiet i København og så flyttede til Stockholm med mand og barn. Og den side af tegnerens liv fortæller Lena Tørnqvist nu om i et telefoninterview. Og først spørger vi om, hvorfor hun egentlig ikke er særlig kendt.
Ja, det beror väl på flera saker. Alltså dels att hon dog så tidigt och att de sista 7-8 åren så var hon ju borta från yrkesverksamheten. Hon tecknade ju fortfarande men hon publicerade ju ingenting. Och sen att hon försvann till Sverige. Hon har alltså bara en enda bok som är publicerad i Danmark och den kom inte i Sverige förrän för ett par år sedan. Och det är en dansk utgåva av Rödhättan. Så att och hon, jag tror att hon ansågs väl vara en svensk illustratör eftersom det var här hon var verksam. Och på sin tid var hon ju väldigt känd i Sverige. Det var hon ju, för att hon gjorde ju de här böckerna till Astrid Lindgren, men hon gjorde ju mycket, mycket mer. Bland annat gjorde hon den läsebok, den ABC-bok som jag lärde mig läsa i. Så vi var ju alla väldigt välkända med hennes bilder. Men vi brydde oss ju inte som barn om vem som hade tecknat dem.
Men vad skete där egentligen där hon förlod København och var blivit skilt och hade det lille barn? Så flyttade hon till Stockholm. Varför gjorde hon det?
Hon träffade, när hon följde ju olika kurser på Konstakademin i Danmark, och då träffade hon den här svensken Arne Nyman. Och sen vet jag ju inte, för det har jag inte hört i detalj, men hon blev väl med barn, som man sa på den tiden, och då gifte de sig. Men de hade tydligen inte sådana förhållanden. De flyttade ju inte ihop, utan hon bodde ju kvar hemma på Grönvang på Jyllan. Mm. Medan han flyttade till Stockholm. Och inte förrän 1942, när sonen var 2 år, flyttade hon till Stockholm. Och det var väl inget äktenskap som de egentligen hade kanske planerat. Jag vet inte, men jag skulle tro det. För det höll ju inte särskilt länge. De bodde ju bara ihop ett par år. Men däremot när hon kom till Stockholm så kom hon ju in i väldigt konstnärliga kretsar. Det var ju en väldigt, väldigt intensiv tid. Arne Nyman var ju både författare och diktare och konstnär. Och han umgicks delvis i det som vi brukar kalla för Klara Bohemen här i Stockholm. Så det var en väldigt, väldigt dynamisk krets som kom in i. Och där fanns också en advokat och författare som hette Uno Eng. Och han hade varit gift ganska många gånger. Och Uno hjälpte Puss med skilsmässan. Och det gjorde han så grundligt så de flyttade ihop ett par år. Då kommer jag tillbaka till Uno Eng. För en av Uno Engs före detta fruar, som hette Galli, hon jobbade på ett tidningsförlag och hon hade kontakter överallt. Och hon har nog varit en av dem som gjorde att Ingrid Wang Nyman fick massa illustrationsuppdrag i olika tidningar och allting. Men vem det riktigt var som satte ihop Astrid Lindgren och Ingrid Wang Nyman, det är ingen som vet. För de var alldeles nya båda två. De var ju okända båda två. Det finns en teori om att det var en annan i den här bohemkretsen som hette Olle Strandberg och som var väldigt nära lierad med förlaget Rabén och Sjögren. Men det har jag inte kunnat visa på något vis. Men det sägs att det var han. Men i vilket fall som helst, den som tog beslutet, det var alltså förlagschefen Hans Rabén själv. Han var konsthistoriker. Och han tog beslutet. Så Astrid Lindgren hade ingenting att säga till om i det här sammanhanget. Hon hade skickat in ett manuskript som skulle illustreras. De var lika unga, eller inte lika unga, men de var oprövade båda två. Och det är det som är så intressant. Att tillsammans blev de ett sånt dynamiskt par. Och i början, den första boken, det gick ju otroligt fort. Hon hade bara någon månad på sig att rita omslag och de 8 bilder som förekommer i den första boken. Men sen så inleddes ju ett samarbete som var väldigt intensivt.
Och så själva Pippi-tegningarna. Vet man hur hon fick den idé att hon skulle tegnas på den måde med de där röda flätningar?
Ja, alltså det är så att i texten, den svenska texten, så är Pippi väldigt noga beskriven. Där står de röda fläterna, där står att hon var fräknig, han är sån där sommarsposen, och där står allt det. Samtidigt så är det så att detta lär vara nästan ett självporträtt av Ingrid Wang Nyman. Hon såg ut sån själv. Hon var rödhårig, hon var väldigt fräknig. Och hon var lång och gänglig och väldigt vig och rörlig. De som har träffat henne säger att hon var en Pippi Långstrump själv.
Hon var Pippi Långstrump själv, ja. Så tegnade hon så alltså alla de tegningar vi känner av Pippi och därutöver också barnene från Bullerby.
Barnen från Bullerbyn, en samling sagor som hette Kajsa Kavat och andra barn. 3 stora volymer i en läsebok som kom ut på 40-talet, en bilderbok. Tidningsföljetänger om Pippi Långstrump. Hon var otroligt, nästan maniskt aktiv under 40-talet. Hon var alltså psykiskt labil.
Ja.
Och enligt hennes syster, så, och det kan jag tänka mig vad man har läst och hört om den här Klara Bohemen annars också, så fanns det nog både ganska mycket sprit och en del andra droger också med. Yeah. Men framförallt så hade hon ett väldigt, väldigt känsligt psyke. Och det gjorde att hon kom ofta i konflikt med andra i slutet på 40-talet. För att hon hade en väldigt stark självkänsla. Och var väldigt noga med sina bilder. Och hon hade ekonomiska anspråk som andra illustratörer inte skulle kunna drömma om. Och förlagen hade inte, alltså illustratörerna hade väldigt dålig ställning vid den här tiden. Så att det hon begärde i ersättning, det tänkte de inte betala. Och då var det inte plats för förhandlingar, utan då blev det konflikter direkt. Så hon ansågs vara ganska besvärlig att ha att göra med. Alltså. Så till slut, och det finns till och med dokument som visar att det var tal om att hennes bilder skulle säljas till Tyskland och till Finland och till andra länder för att använda sig Pippi-böckerna där i översättningarna. Men att man inte kom överens med henne ekonomiskt om ersättningen. Hade det skett så hade hon ju varit känd över hela världen. Men det här är ju det tragiska, att det blev alltså totalstopp. Det fanns inget förhandlingsutrymme, utan det blev totalstopp. Och de förläggarna drog sig ur och skaffade egna illustratörer. Men jämför man dem med originalen så ser man att väldigt ofta har de ju tittat på Ingrid Vang Nymans teckningar och skaffat inspirationen därifrån.
Men är det så inte blivit sådan i de senare år, när man har genupptryckt dem, att det så är med Ingrid Vang Nymans tegningar?
Inte när man återutger, men nya länder som kommer till brukar ofta använda Ingrid Vang Nymans illustrationer. Och det beror ju naturligtvis på att idag har upphovsinnehav, alltså de Astrid Lindgrens arvingar och Astrid Lindgren själv under senare år hade ju mycket, mycket mer att säga till om. Man kunde säga, jag vill att vi ska använda de Ingrid Vang Nymans illustrationer. Och sen är det ju också så att när bilderboken nu kan tryckas om. Det finns inga original kvar till den, men den kan ju tryckas om. Och när serierna, de tecknade serierna kommer, då tecknar man ju inte om.
Vill du så här till sist fortælle om vad der skete da Ingrid Vang Nymand kom tillbaka till Danmark och alltså var syg och hade opgivet Stockholm. Vad skedde där så med henne?
Hon återvände till Köpenhamn och hon bodde hos släkt och vänner. Och en av hennes släktingar hade ett pensionat i Köpenhamn som hon bodde på bland annat. Och hon reste runt. Hon målade bland annat porträtt på flera släktingars barn, alltså kusinbarn och sådana saker. Och hon tecknade väldigt mycket. Hon satt på zoologisk häve i Köpenhamn och tecknade framförallt fåglar, var hon väldigt fascinerad av. Det finns underbara studier av fåglar som hon har gjort därifrån och apor och så vidare. Så hon fortsatte att arbeta och sen fick hon 1957 uppdraget att omvandla Pippi Långström till tecknad serie. Och det höll hon på med de två sista åren. Och det är ett jättearbete. Med tanke på att hon då gick hos en psykolog, mådde ganska dåligt och var ofta deprimerad. Så är det ett fantastiskt jobb hon gjorde. För det är ju många, många bilder hon har tecknat där. Och den kom ut i en barntidning här i Sverige. Och den har sen givits ut i bokform också. Det är 6 olika seriealbum med hennes illustrationer som har översatts till väldigt många språk. Och det gjorde hon alltså ända till i oktober 59 var hon sista gången i Sverige. Och i den 13 december, Lucia-dagen här i Sverige, så tog hon sitt liv i Köpenhamn.
En dramatisk og sørgelig historie om tegneren Ingrid Vang Nymand, der først i de seneste år har fået noget opmærksomhed omkring sig, selvom hun har været med til at gøre Pippi Langstrømpe verdensberømt med sine tegninger. Lena Tørnqvist var kurator på den udstilling om Ingrid Vang Nymand, der blev vist i Stockholm i 2012. Teresa Nielsen lavede i 2001 den første udstilling nogensinde om Ingrid Vang Nyman på Vejen Kunstmuseum. Kirsten Røn og Carsten Farag havde tilrettelagt, og i de kommende uger genudsender vi fire udsendelser med børnebogsforfattere fra Norden, Torbjørn Ener, Gunilla Bergstrøm, Astrid Lindgren og Tove Jansson.